Hej och hallå! Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen. Idag är det torsdag den 10 mars, det är på eftermiddagen. Paul Jonsson och Hans Wallmark har precis kommit från försvarsberedningen. Det gör att vi är då den vanliga laguppställningen här, det vill säga det är jag, Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson. Det är Paul Jonsson.
Som är försvarspolitisk talesperson.
Och det är Jessica. Det är
Jessica Rosvall som är europapolitisk talesperson.
Alldeles utmärkt. Och huvudämnet denna dag är ju naturligtvis Rysslands krig mot Ukraina och den europeiska säkerhetsordningen. Dagens gäst är Robert Dalsjö från FOI. Hej Robert, du är överingenjör eller något sånt där. Välkommen till vår podd.
Tack så mycket.
Vad är du egentligen på FOI?
Ja, jag är gammal i garden kan man säga. Jag har hållit på med analys av hårda säkerhetsfrågor i Europa sedan strax innan det kalla kriget slut. Med åren så har jag stigit i graderna så att säga.
Ja, och vi har ju använt oss av FOI tidigare. Vi har haft andra poddar, till exempel Mike Winnerstig. Kan du bara kort berätta vad FOI är för den nytillkomne poddlyssnaren?
Ja, alltså FOI är ju en svensk nationalklenod. Från början så hette det FOA, Försvarets forskningsanstalt, och vi bildades 1945 för att bygga den svenska atombomben. Och det uppdraget blev struket någon gång i slutet på 60-talet, och sedan dess har vi inte haft någonting att göra, men vi sysselsätter oss i alla fall.
Och man får ju ändå säga att ni är en svensk spjutspetsorganisation. Vi har dessutom både i utrikesutskott och försvarsutskott och försvarsberedning de senaste dagarna haft dragningar från FOI, och jag måste säga att de är högkvalitativa och högoktaniga. Så beröm till er. Dessutom har Robert och jag ett mycket gammalt förflutet tillsammans från Uppsala kårpolitik, men det lämnar vi därhän för idag. För ungefär 2 veckor sedan så var det den 24 februari 2022. Ett datum som kommer att skriva sig in i den europeiska historien på samma sätt som 9 april 1940 eller 30 november 1939. 9 april då Nazityskland anföll Danmark och Norge. 30 november 1939 då kommunisterna Sovjetunionen flygbombade Helsingfors. Nu har vi till denna uppräkning så har vi 24 februari, Rysslands skändliga invasion och krig mot Ukraina. Robert, hur ser du på de här 2 veckorna med start 24 februari 2022?
Ja, man kan säga att det här kriget som Putin har startat i Ukraina, det markerar det definitiva slutet på den tidsperiod som började med Berlinmurens fall och då vi alla trodde att världen hade blivit fredlig och alla människor hade blivit snälla. Och den markerar början på en ny tidsperiod som vi inte känner, men som troligtvis kan visa sig vara ett nytt kallt krig. Men den markerar inte ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen som ofta sägs. För den europeiska säkerhetsordningen är oåterkallelig en död. Det finns ingen väg tillbaka till den gamla ordningen, utan vi måste bygga en ny.
Mycket intressant. Paul Jonsson, försvarsutskottets ordförande.
Ja, jag hänger på vad Robert sa om den europeiska säkerhetsordningen. Den bygger ju på att det finns en ordning, och det kan man inte längre säga att det gör i Europa. Den bygger ju på att man respekterar ingångna avtal, att man internationell rätt, folkrätt, länders territoriella integritet. Ryssland gör ju inte det längre. Vad som finns är ju skärvorna utav det, och det är ju naturligtvis NATO och artikel 5 som vi är extremt beroende utav. Så de skärvorna som finns kvar, det är ju NATO som upprätthåller dem i allt väsentligt genom sin krigsavhållande förmåga, både med konventionella vapen och nukleära vapen. Om jag bara gör en utvikning kopplat till hur det går på marken i Ukraina, så kan man väl ändå säga att vi är inne nu snart i 2 veckor i den här konflikten, och Putin har inte uppnått något av sina politiska eller militära mål. Och det får man ju ändå säga är en stor motgång för honom. De 2 andra uppenbara iakttagelserna är ju naturligtvis då att försvarsviljan hos det ukrainska folket är massiv och mycket imponerande. Och den internationella västliga sammanhållningen får man nog ändå säga är stark och kompakt. Jag brukar säga att USA har nu efter sitt fadäs i Afghanistan visat att man är tillbaka i Europa. Sanktionerna är massiva på ett sätt som vi ändå inte har sett förut. Jag tycker också att krisen visar att man har fått igång ett antal processer i Europa. Vi brukar ju prata om den sovande jätten Tyskland nu, som ändå har annonserat att man ska gå upp till 2% av BNP till försvaret 2024. Återstår ju att se om man levererar på detta. Men det är ett antal makrotrender som är intressanta att följa. Det är ju en väldigt formativ process för hela Europa.
Jessica Rosvall, ett EU-perspektiv på kriget.
Börja lite grann där som Paul lyfte bland annat. Det är ju de här kraftfulla sanktionerna som vi ändå har sett komma på plats väldigt snabbt. Så vitt jag har förstått så mot Putin och Lavrov, det tog 20 minuter för europeiska ledarna att komma överens om. Det är inte riktigt så vi har sett det har förhandlats fram tidigare när det är sanktioner. Så att det är väl, man redan kan se en trend att här har EU på bara väldigt kort tid gjort väldigt stora förflyttningar. Det är det ena perspektivet. Men det andra ska jag, förutom också det Paul pratade om också, hur det ser ut på marken just nu. Men alltså, ukrainarnas mod har jag på näthinnan. Men också det humanitära lidandet som vi nu ser, det tycker jag är det mest. Från att liksom 24 februari har gått från liksom den bilden vi såg just då, men till just nu tycker jag det mesta är väldigt svart just med alla de bilderna jag får där till.
Ja, och jag tror att alla är otroligt imponerade av det ukrainska folket, Zelenskis personliga ledaregenskaper, och som också alla ni är inne på, att ändå EU och NATO, Europa och Nordamerika tillsammans med allierade har kunnat hålla ihop. Sen det jag tror är en sån där sak som man ska skriva på post-it-lappen och lägga på bordet, det är ju hur kommer relationen mellan Folkrepubliken Kina och Ryssland att utveckla sig, och det tror jag vi kommer att kunna få se de kommande veckorna. Jag är inte helt säker på att Folkrepubliken Kina är alldeles glad i den europeiska utvecklingen. Robert, du har ju genom åren varit en sanningssägare, en, jag skulle inte säga ropande röst i öknen, men väl en ropande röst. Bland annat har du skrivit en del om den här säkerhetspolitiska forsränningen och hur man ska klara sig igenom den som land. Vill du utveckla lite grann kring vad du har skrivit och sen framförallt möjligtvis addera till vad var det jag sa?
Ja, alltså jag och några kollegor har sett de mörka molnen på horisonten i ett antal år och varnat för det, men det är inte så många som har lyssnat så länge som solen sken. Och man kan säga att nu är där, och vi såg framför oss en framtid som nu har öppnat sig, där det kommer att vara väldigt turbulent. Det kommer att vara en stark dynamik med starka nationella intressen inblandade. Det kommer att vara en omstöpning av det strategiska landskapet, och där en liten stat behöver kunna bedriva vad vi kallade för strategisk forsränning för att inte bli ett stycke drivved i historiens ström, utan kunna styra bort från blindskären och i lugnare vatten dit vi vill. Och den perioden har nu tyvärr börjat, och Sverige har inte speciellt väl förberett sig för den här forsränningen genom att skaffa sig utrustning och lämpliga kläder, och inte heller genom att lära sig navigera i strömmande vattendrag. Så vi behöver mycket snabbt nu öva upp vår förmåga att se faror och möjligheter och att agera snabbt.
Och jag tror precis dessutom som du själv sa inledningsvis, jag tror att vi kan dela in Europa i tre tidszoner. Vi har från andra världskrigets slut 45 till att Berlinmuren fälldes 89. Det var liksom kalla kriget. Sen har vi 89 till 24 februari 2022 som har varit då liksom efter Berlinmuren. Och nu är vi inne i en ny tid, och vi måste inse att den är mycket allvarlig och utmanande. Det har ju också nu gjorts massa utspel, och det kommer opinionsmätningar och så vidare. Och det är ju på liksom återkommande nu så ser man ju dels hur försvarsfrågan som sådan ökar i politiskt intresse. Från att ha varit närmast en icke-fråga i partipolitiska sammanhang så började det nu bli en av de viktigaste för väljarna i att gjorda opinionsmätningar. Och vi ser också att hela NATO-opinionen håller på och svänger. För någon vecka sedan så kom det att det finns nu en majoritet bland de tillfrågade för ett svenskt NATO-medlemskap. Samtidigt så finns det ju en massa olika stickspår i detta. Och framförallt från gruppen, oj vad besvärligt det är att ta ställning till NATO. Till exempel den svenska statsminister Magdalena Andersson har ju nu sett till så att det har skickats ett brev till de övriga europeiska länderna om fördragspunkten 42.7. Jessica, vill du utveckla lite grann? Vad är det liksom Magdalena Andersson är ute efter? Och är det här seriöst och trovärdigt?
Nej, men jag tror att det är stickspår, eller jag tror du sa dimridåer häromdagen, Hans, jag tror att Paul kan säkert klä detta mer i ord, men jag ska bara först säga att de människor jag träffar nu på ICA eller hårfrisören eller mina barn, man pratar faktiskt NATO och kanske inte företag, liksom, alla bryr sig jättemycket om säkerhetspolitik om vi ska välja, men det är, jag har inte träffat någon som inte tycker att det är den vägen vi ska gå, så jag är inte förvånad över att opinionssiffrorna ändrat sig så snabbt. Ja, nej, men det här stickspåret 42.7 då, och brevet som jag har skickats till EU, sa hon, jag vet inte riktigt vad det är. Man kan ju diskutera brev som sådana överhuvudtaget. Ibland så skäller vi på regeringen att de inte skriver på brev när vi har pratat här om skogen till exempel. Eller, vi har några andra frågor också. Men här har då Sverige och Finland skickat det här brevet. Och när vi hade det uppe på ett öppet samråd igår med statsministern så sa hon att syftet var att manifestera eller se till att man kan beakta att det även finns den här, och då sa hon faktiskt inte 42.7, nu svänger vi oss också med det här 42.7 begreppet, men det är alltså en punkt i fördraget, och då kallade hon det försvarsklausul, och det här som jag tror Paul kanske kan klä lite mer i orden, men syftet enligt henne då skulle ha varit att påminna om att det också finns den här klausulen. Och det, nej, men det är klart att ett brev som sådant inte spelar någon roll, men jag tror snarare att det är som du säger ett stickspår eller en dimridå.
Ja, och då kanske vi vänder oss till expertisen som sitter på FOI. Kan Robert för en bredare allmänhet förklara vad är egentligen skillnaden mellan Lissabonfördraget 42.7 och att vi skulle vara NATO-medlem? För nu försöker man ju bibringa uppfattningen att ja, det här är ju olika former av försvarsarrangemang. Förklara, Robert.
Hur mycket tid har jag?
Ja, använd ett par, tre, fyra pedagogiska minuter här.
Ja, okej. Förenklat kan man säga att 42.7 är starkare på pappret än artikel 5 i NATO. Men 42.7 finns bara på pappret, NATO-medlemskapet, och dess säkerhetsgarantier finns i verkligheten. Och det har att göra med historien, för 42.7 det är en blå kopia av den paragraf som fanns i Brysselpakten som bildades 48 innan man hade fått med USA. Sen fick man med USA 49 och då så skrev man NATO-pakten. Men sen tillkom det viktiga några år senare under Koreakriget att man stagade upp Atlantpakten som bildades 49 genom att bilda NATO, alltså O-et i NATO. Det tillkom några år senare. Och där finns den väsentliga skillnaden, därför att i NATO så har man en gemensam beslutsstruktur, man har gemensamma staber, man har gemensamma övningar och det finns amerikansk och annan trupp framgrupperad till utsatta medlemmar som gör det trovärdigt att det skulle komma ett militärt gensvar från de andra alliansmedlemmarna om en NATO-medlem angrips.
Mm. Paul, vill du komplettera? Hur skulle du beskriva den kvalitativa skillnaden mellan Lissabonfördragets 42.7 och NATO?
Det som gör ju både i sak och i form då, precis som Robert säger, så är ju ordalydelsen i 42.7 starkare, men den väger ju inte speciellt tungt jämfört med NATOs artikel 5. Ytterst vad som gör NATOs artikel 5 trovärdigt är väl egentligen tre saker. Dels är det att USA finns med i NATO, det gör alltså inte inom EU, och med alla de militära resurser som USA har. För andra så har NATO en gemensam militär ledningsstruktur, och det har inte EU. Och för det tredje så har man också en gemensam försvarsorganisation, eller Common Defense Planning, som alltså gör det militära fotarbetet trovärdigt och krigsavhållande. Har man inte de strukturerna och backa upp med vad som står på pappret, då väger de inte tungt. Och hela poängen med NATO, det har, man har inte NATO för att vinna krig, utan man har NATO för att se till att det inte blir krig. NATO har en stark krigsavhållande förmåga, och då är den gemensamma ledningsstrukturen och den gemensamma försvarsplaneringen avgörande för dess trovärdighet.
Men så att, helt enkelt, om jag då ska sammanfatta det här, så ska jag säga att det hade varit bra om Magdalena Andersson hade hört Robert och Paul innan hon gjorde sina uttalanden om de här. För det, hon, ska jag bara säga det också, i sammanhanget när hon svarade på min fråga om 42-7, eller så pratade hon om de andra samarbeten också, som liksom att försöka klä in allt detta i. Så jag tror definitivt att det var en dimre då, eller är. Men NATO-frågan som sagt, den är ju otroligt aktiv. Duell här i Sverige, som jag sa, så möter jag folk överallt som belyser vikten av att Sverige borde vara medlem. Men det är inte bara här i Sverige. I Finland så diskuteras det ju också väldigt mycket, såklart. Hans, kan inte du med dina kontakter i Finland berätta lite hur debatten går?
Kylle, först ska jag säga att jag tror att Magdalena Andersson skulle göra klokt med att lyssna på Robert Dahlsjö och Paul Jonsson oftare, inte bara i frågan om Lissabonfördraget 42-7. Nej, men det är ju inte bara i Sverige vi ser väldigt stora förändringar. Jag skulle till och med kunna säga att just nu så är väl Finland, så är väl förändringarna ännu större där. Dels därför att det har varit ett par omgångar utav partiledarsamtal, även utskottsordförande, talmännen, inklusive presidenten. Presidenten åkte ju på ett väldigt snabbt inplanerat besök till Washington, träffade bland annat president Biden, men även kongressens majoritetsledare och en del annat. Kommer hem till Helsingfors, då åker Sveriges försvarsminister och Sveriges statsminister dit. Och vi ser ju nu att det är en tydlig process med riktning framåt i rörelse i Finland, där man nu planerar någon form av redogörelse som ska sen gå via riksdagen med någon form av rekommendation till presidenten. Och vi pratar om en process som håller på några veckor. Då är det ju djupt allvarligt att Sverige inte har kommit upp ur startblocken. Vi har ingen egen sån parallellprocess. Vi har inget sånt öppet samråd mellan partierna kring något så viktigt som säkerhetspolitiken. Och framförallt i ljuset utav att Finland då kan vara på väg mot nya positioner. Och här är det ju oerhört viktigt att vi kan vara hjärtslag vid hjärtslag mellan Sverige och Finland. Och också att inte svensk senfärdighet saktar ner eller försvårar en finländsk process. Så att någon form av säkerhetspolitisk analys måste ju göras i Sverige, och det måste göras nu, därför att den pågår precis i denna stund i Finland. Sen har ju Magdalena Andersson, utöver att hon har skrivit då det här brevet till resten, har hon ju också använt ett antal uttryck de senaste dagarna. Ett av de mera anmärkningsvärda var ju då att hon hävdade att en svensk NATO-ansökan skulle destabilisera området här där vi befinner oss. Robert Dahlsjö, varför är det så många som är så upprörda över den här tankefiguren att en svensk NATO-ansökan skulle destabilisera?
Ja, för det första vill jag ogärna recensera statsministerns uttalande i det ledande oppositionspartiets podd. Men man kan säga att många röster som har kommit från Finland menar nog att uttalandet tog inte hänsyn till att vi befinner oss i en mycket spänd situation där man i länderna runt omkring oss ger akt på vad vi säger, och det gäller att väga sina ord rätt. Och uttalandet skulle kunna tolkas som att om Finland valde att gå vidare med ett NATO-medlemskap, så skulle det vara en handling som vore ägnad att vara destabiliserande på regionens säkerhet. Och att detta då också då skulle vara en inblandning i de interna finska processer som nu pågår kring om man ska gå vidare med ett NATO-medlemskap eller inte.
Mm. från Moderaternas sida, och det är helt riktigt, du, skillnaden mellan oss tre, Paul, Jessica och mig och dig Robert, det är ju att du är en oförvitlig tjänsteman på en viktig svensk statlig institution. Vi är tre oppositionsföreträdare. Så att vi ska verkligen klargöra gafflarna och besticken i den här lådan. Men det är helt viktigt. När det då gäller den här säkerhetspolitiska analysen så försöker vi från moderat håll driva på att regeringen borde på ett eller annat sätt tillsätta en sån grupp. Vi har ju också pekat ut att försvarsberedningen skulle kunna vara en sån grupp. Vi har ju drivit att försvarsberedningen borde återinkallas för att hantera här och nu frågor kring försvaret. Och det har vi gjort sedan januari, och sen kom ju regeringen oss till mötes till slut för några veckor sedan. Paul Jonsson, du och jag, som jag nämnde inledningsvis, vi är ju precis i denna stund, denna torsdag den 10 mars, vi är ju komna från Försvarsdepartementet och Peter Hultqvist. Vill du berätta något kring vårt arbete? Dagen till ära har ju dessutom försvarsministern börjat delta i det han tidigare har beskrivit som anslagsbingo. Det innebär att om någon publikt berättar att de har någon synpunkt på försvarets ekonomi, så tycker han att man deltar i någon slags publikspel kring det. Socialdemokraterna har ju idag sagt att de vill gå mot 2%, motsvarande 2% av BNP till försvaret. Nu, Paul Jonsson, vad händer i försvarsberedningen? Och jag kan ju dessutom veta om du säger sanning eller inte, för jag sitter ju bredvid dig.
Ja, det är ju det värsta faktiskt. Så här, vi avslutade dagens möte bara för en halvtimme sen, så vi kom in här i studion med andan i halsen då. Men bara en rekapitulering, sån här, ofta säger jag, vi får ibland kritik, så här, varför ropar ni alltid på försvarsberedningen? Och det är väl så här att försvarsberedningen är ju regeringens forum för utformningen av den långsiktiga säkerhets- och försvarspolitiken. Och den har faktiskt mognats och blivit allt bättre med åren. De två rapporterna, Värnkraft och Motståndskraft, tycker jag ändå har varit bland det bättre som har levererats i svensk säkerhets- och försvarspolitik. Och om man ska ändra någonting i försvarspolitiken så bör man ju göra det i bred politisk samförstånd. Och då är liksom försvarsberedningen den institution som finns. Vi har ju från Moderaternas sida nu då drivit på att nu måste vi skynda i ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget. Vi har sagt att det måste vi göra både med det militära försvaret och det civila försvaret, och att vi kommer att behöva komma upp till 2% av BNP 2025. Vi fick ju ett motdrag idag från regeringen att man säger att man också ska gå upp mot 2% av BNP, men man säger inte när. Mer än att Damberg, finansministern, idag sa att vi ska göra det innan Danmark. Och Danmark ska nå 2% 2033 efter den sista utfästelsen som jag har sett. Och det tycker jag säger att det skulle bli 32. Där kommer vi inte att hitta varandra när det kommer till försvarsekonomin. Utan det måste gå väsentligt snabbare än vad som är fallet idag. Vi har ju fått nu också då underlag från FMV och från Försvarsmakten med ett antal listor och ett antal paket som man skulle kunna göra för att tidigare lägga ett antal åtgärder för att stärka totalförsvaret. För vår del har vi från Moderaternas sida sagt att om vi fattar sådana beslut att vi ska stärka totalförsvaret, då måste det också komma med nya pengar. Nya åtgärder kräver nya pengar, inte att man flyttar runt pengar inom ram som regeringen föreslog då, att man skulle ta pengar som avsatta 23-25 till och tidigare lägga till 2022. Då sätter man det långsiktiga mot det kortsiktiga. Så, med det sagt, Robert, du höll ett mycket uppskattat framträdande på Rikskonferensen Folk och Försvar i januari, där du lite grann, som det heter på engelska, rough some feathers, för du sa att det går lite för långsamt och att du saknar lite sense of urgency. Kan du utveckla ditt inlägg på Folk och Försvar i Sälen? Fel, det var inte Sälen, utan det var ju faktiskt i Stockholm. Men och dina tankegångar där kring det. Jag vet också att du har skrivit intressanta papper om detta, om hur man snabbt kan få högre operativ försvarseffekt.
I korthet så gick föredraget ut på att det är farligt nu på riktigt. Det internationella läget ser allt sämre ut. Barometern pekar på stormvarning och vi behöver snabbt förbättra vår försvarsförmåga. Men Försvarsmakten hade då så att säga fortfarande inte riktigt kommit igång, hade inte känslan att det var bråttom, utan menade jag drog benen efter sig genom att följa alla normala processer och så säga åh, det tar 10 år innan vi kan bygga upp ett nytt regemente i Sollefteå eller så. Och vi kan inte göra av med mer pengar och så vidare. Nu blev jag väldigt glad när jag läste Försvarsmaktens inlaga från igår. Där man direkt säger vad man behöver i form av tillskott och att det här är genomförbart i närtid. Så man kan säga att Försvarsmaktens inlaga nu har visat att de hade fel som sa att det är ingen idé att ge Försvarsmakten mer pengar för de kan inte använda dem på ett vettigt sätt i närtid.
Mm. Ja, och det går ju snabbt i hockey. Det vet ju inte minst jag som kommer från Röglestaden Ängelholm. Så att där är det ju då snabba puckar. Ett utav de här andra områden, utöver nu att det går snabbt när det gäller budgivning om hur många pengar man ska ge till försvaret, det är ju också det här som vi har haft i riksdagen kring vapen till Ukraina. Och det här är väl ett typexempel på där man ägnar sig åt opinionsbildning, man tar en tydlig position, man blir ifrågasatt. Jag kommer själv ihåg att jag hade en Studio 1-debatt med Vänsterpartiet bara någon dag före riksdagen sen kan samla sig till ett beslut om att ge vapen men också pengar till vapen till Ukraina. Så det som var helt fel veckan före blev helt rätt med 7 av 8 partier i Sveriges riksdag måndag för ungefär 10 dagar sedan. Och sen har ju dessutom Vänsterpartiet i efterhand anslutit sig, så att i någon mening så är vi 8 av 8. Men för att ge ändå en liten bild, en interiör av hur det ändå funkar att göra politik. Jessica Roswall, du har ju också i EU-nämnden slagits för det här moderata kravet om att man borde ha vapen som en komponent i det man kallar också EUs fredsfacilitet. Och berätta då hur har det liksom varit? För nu säger ju regeringen att det där är ju en fråga som vi har drivit. Är det verkligen så att regeringen har drivit den frågan, Jessica Roswall?
Nej, det är det absolut inte. Vi har ju fått baxa dem och banka på dem och tjata. Och det har de inte. Vi har ju ett annat exempel, vi ska inte gå in där, men Nord Stream 2 var ju samma sak. Där sa ju Ann Linde precis för ett år sedan att nej, det är en dålig idé att ha det som en sanktion. Och nu sitter hon i Agenda och säger att de är för det. Men det var inte det du frågade om. Nej, men den här är ju... Det har ju gått så fort med den här frågan på det viset att fredagen den 18 februari så hade vi utrikesministern på EU-nämnden där vi diskuterade stöd till Ukraina och där vi moderater då lyfte upp just den här europeiska fredsfaciliteten. Det här är inte länge sedan, men då var det väldigt få som visste vad det var. Du och jag visste ju det, men alla visste inte det och jag var väl inte expert. Jag har blivit mer eller mindre expert också. Och då var det absolut omöjligt att få då ville vi att man skulle uttala från svensk sida att den europeiska fredsfaciliteten också skulle kunna användas för defensiva vapen att köpa då. Men det gick inte vid det tillfället. Och sen så blev det ju då 24 februari och det var öppet samråd med statsministern inför ett extra möte. Och det var samma sak där. Då försökte jag tillsammans med Tobias Billström, vår gruppledare, att förmå Magdalena Andersson att liksom ta orden i sin mun. Att också öppna upp för att använda den här faciliteten till även defensiva vapen. Och sen var det dagen därpå. Då, det blev ju 25. Det har varit så otroligt många möten. Men det här var ju då på fredagen. Då hade vi ett nytt extra EU, eller vi hade, det var extra punkt i alla fall med det som vi kallar FAC, det vill säga när utrikesministrarna möts. Och då lyckades vi äntligen banka ner regeringen med och gå med på att de sa ju inte det vi hade sagt defensiva vapen, men de sa militär utrustning. Att de kunde tänka sig att den här skulle få användas till det. Och jag menar, det var väl gott så, men däremot så är det som du säger. Sen försökte de ta åt sig äran att de hade drivit det här. Och det är ju såklart helt osant.
Ja, och av detta så lär man sig någonting. Nämligen att om man har en övertygelse om att någonting är rätt, då ska man driva det. Därför att då blir det i alla fall uppenbarligen så att till slut så lyckas man kunna försätta berg. Och vi fortsätter med andra frågor. En annan sån fråga som just berör EU är ju att både Ukraina och Moldavien har ju nu som vädjat om en EU-process. Jessica Rosvall, kan du säga någonting? För det här är ju otroligt viktiga frågor. Dels för ett folk som nu är anfallet utav Ryssland och även då Moldavien.
Ja, det här... Ukraina bad ju om att få bli kandidat, få kandidatstatus som alltså medlem. De har ju sedan tidigare de ju med det som vi har östliga partnerskapet med bland annat Ukraina, Moldavien och Georgien. Och så bad de om det och dagen efter så ansökte även Georgien och Moldavien. Vi har ju då från moderat sida sagt att, och det har ju även Ursula von der Leyen, konventionens ordförande eller president, sagt att ja, ni tillhör Europa. Ni tillhör den öppna och fria världen i Europa. Och det har moderaterna sagt. Här har regeringen, tycker jag, vaknat lite sent, fast men jag ska ge dem lite beröm då, så att säga, efter allt det här, så tycker jag faktiskt att de säger helt rätt saker nu. Men för det är inte en helt enkel fråga, därför vi har ett antal kriterier också i EU. Men nu handlar det om att visa Ukraina och Moldavien att ni hör hemma hos oss i EU.
Ja, sen tror jag att det är viktigt just att man betonar den här utsattheten. Georgien har ju alltså en inte obetydande andel av sitt territorium ockuperat av Ryssland sedan 2008 i form av Sydossetien och Abchazien. Vi hade Luhansk och Donetsk och Krim under rysk kontroll fram till kriget här nu 24 februari. Och Ryssland har ju en del av Moldaviens territorium i form av så kallade Transnistrien. Robert Dahlsjö, man pratar ju om sån här horisontell krigföring, det vill säga att Ryssland för att liksom bryta upp nya fronter skulle ge sig på något annat eller något mer. Nu rör man sig också enligt rapporter ner mot Odessa och då kommer man väldigt nära Moldavisk territorium och Transnistrien. Tror du att det finns en risk för den här typen av horisontell krigföring, det vill säga att Ryssland hoppar på fler än bara Ukraina?
Nu tänker jag göra en liten utvikning. Häromkvällen fick jag en fråga från min bostadsrättsförening som skulle ha ett möte. Och de frågade, behöver vi sätta i stånd skyddsrummet? En del medlemmar tycker det, andra medlemmar tycker att där vi bor är väl inget bombmål för ryssarna. Och då svarade jag att normalt så skulle jag sagt nej, det är ingen fara i Stockholm än så länge. Men jag la till att Putin har burit sig så underligt åt så man kan inte vara riktigt säker. Och det där behöver man ta hänsyn till. Så här, å ena sidan så har Ryssland uppenbarligen full huggning med Ukraina och klarar ändå inte av att kuva Ukrainas längtan efter frihet och oberoende. Så att då borde de inte ha ork att ta sig på fler fiender. Men jag håller inte alls för uteslutet att Putin skulle, som verkar nu frustrerad och delvis irrationell, skulle kunna reagera emotionellt också på vad andra länder gör, om andra länder gör något som trotsar honom och vill straffa dem. Och det skulle kunna drabba Moldavien, det skulle kunna drabba Sverige. Sen är det så att om den ryska offensiven mot Ukraina lyckas och Putin lyckas kuva Ukraina och införliva det som en lydstat, då är det risk att man i Moskva skulle bli det som kallas för yra av framgång och känna, jaha, nu tar vi en tugga till. Och då ligger förstås Moldavien illa till, men kanske också Polen eller Baltikum.
Men då med den skillnaden att just Polen och Baltikum är med i NATO, vilket då Ukraina och Moldavien inte är.
Just det, så det beror på hur yr i knoppen i så fall Putin har blivit av en vinst mot Ukraina.
Hur mycket mer komplicerad har situationen blivit nu när i praktiken Belarus är en del av ryskt territorium, i vart fall för de väpnade styrkorna från Ryska federationen?
Den gör hotet mycket, mycket allvarligare mot NATO. För att om ryska styrkor inte fanns permanent i Belarus, så skulle, så att säga, om man flyttade in ryska styrkor i Belarus, så skulle ge NATO förvarning. Men om det kommer att bli så nu att vi har rysk trupp permanent där, så kan man säga att Ryssland kan hålla en kniv mot NATOs strupe, i och med att Suwalki-gapet ligger alldeles innanför där, och då skulle man kunna skära av Baltikum.
Och Suwalki-gapet är ju den lilla ja, en lilla, men det är ju landremsa mellan Polen och Litauen och som då möjliggör för förbindelser in till Kaliningrad. Och då kommer vi in till Kaliningrad också. Givet nu alla de sanktioner som finns, flygförbud och så vidare. Hur komplicerat är det för Ryssland att upprätthålla, ska jag säga, förnödenhetslinan till sin enklav Kaliningrad?
Frågar du mig?
Ja.
Ja, inte svårare än det för oss att upprätthålla förnödenhetslinan till Gotland. För att även om man inte kan flyga över litauiskt luftrum så kan man ju fortfarande flyga runt. Men Ryssland kan ju välja att göra ett problem av
det. Och då skulle det här Suwalki-gapet kunna bli aktiverat, så att säga.
Ja.
Jag förstår. Ja, det är ju inte en alldeles varm och mysig tillvaro vi har just nu, om man uttrycker det på liksom ett diplomatiskt sätt. Det är krig i Europa. Ryssland har invaderat Ukraina, det kämpas heroiskt där och detta tvingar länder i närområdet att ställa sig själv existentiella frågor. Och vi ser ju omprövningarnas tid, inte minst i Tyskland nu, som nu har bestämt sig för att i snabb takt gå upp mot 2% i försvarsutgifter, tittar över hela sin energipolitik. Och även Sverige får väl då adderas till den listan när det gäller att också Socialdemokraterna eller regeringen har sagt 2% i försvarsutgifter, även om inte årtalet är angivet. Och sen har vi då den starkt pågående NATO-debatten i både Sverige och Finland.
Det finns ju mycket också att säga. Dels energi, alltså just sanktioner och energifrågan, den tror jag, den diskuteras just nu av ledarna i Paris. Men sen har vi ju inte idag snuddat vid migrationsströmmarna som kommer, som vi ser.
Nej, där, det finns väl skäl att återkomma till det. Jag tänkte att vi ska avrunda. Vi brukar alltid ha en sån här avslutande fråga. Och det som förenar många i rummet är ju ändå närheten till Uppsala. Inte minst därför att Robert Dalsjö och jag en gång i tiden fanns i två parallella... Ja, vi fanns bredvid varandra i olika världar i Uppsala. Jag i Heimdal och Norrlands Nation. Och Robert fanns på Snärk, om jag inte nu missminner mig alldeles. Och därför tänkte jag avsluta en fråga. Vad skulle vi vilja lyfta fram från vår universitetsstad? Och Jessica är ju riksdagsledamot därifrån, så det är därför du får den frågan. Robert, vad skulle du vilja liksom framhäva från vårt alma mater Uppsala?
Mina år när jag studerade där var underbara. Och det som var en av många underbara saker var nationssystemet, att man umgicks över utbildningsgränserna. När jag läser i Stockholm så umgicks så är jurister för sig, medicinare för sig, ekonomer för sig. I Uppsala så umgicks man över de gränserna och då, därmed fick man intellektuellt inflytande och vänner för livet från en bredare krets och vidgade sina perspektiv.
Det var väldigt klokt sagt. Jessica!
Ja, nej, men jag bor ju i Enköping, men tillhör alltså det Uppsala valkrets, och jag studerade på juridikum i Uppsala, så att jag har, men och vi hade våra lektioner då i gamla i det riktiga universitetshuset. Så det jag spontant tänker på är ju devisen att tänka fritt är stort, men tänka rätt är större.
Det är en mycket omtalad och ifrågasatt devis.
Ja, absolut. Men det är ändå för mig Uppsala universitetsstudier minnet.
Ja, och för er som inte bor i Uppsala med omnejd så är ju ändå ett besök i Uppsala alltid värt. Och man kan besöka Orangeriet, man kan besöka Ovandals, domkyrkan. Jag brukar ju alltid slå ett slag för litteratur och böcker och så vidare. Lundeku var ju en gång i tiden en mycket speciellt boktempel, den lokala boklådan. Nu skulle jag faktiskt vilja säga att Röda rummet, som är ett antikvariat som drivs av någon vänstersekt utav oklar karaktär, men det är nog ett av de mest förnämliga antikvariat som finns i Sverige, och ett riktigt antikvariat med riktiga gamla fina böcker utav bra innehåll. Så är man intresserad av böcker och befinner sig i Uppsala efter eller före Ovandalsbesöket, besök detta antikvariat. Man kommer aldrig ut därifrån utan någon bok och därmed lite mindre pengar på kontot.
Vi måste ändå nämna Knivstedt som Tor här är med.
Ja, Och vad kan man säga om Knivsta då, Jessica?
Ligger lite utanför Uppsala.
Ligger lite utanför Uppsala. Med det så vill jag tacka Robert Dahlsjö från FOI väldigt mycket för att du deltog i vår podd. Jag tackar Paul Jonsson, försvarsutskottets ordförande. Jag tackar Jessica Rosenhall från EU-nämnden. Jag tackar mig själv, utrikesutskottet. Och vi har Tor som har reglagen och dessutom Knivstas fana högt i sin hand. Tack för idag!
Tack själva!